Kära himmelske fader, vi kommer inför dig och vi behöver dig, Herre. Vi vet att om inte du är med oss här, om inte du talar till oss, så kommer det här budskapet inte att kunna bli någon uppbyggnad eller bli till uppbyggelse för någon människa. Men Herre, jag ber att du ska vara nådig, att du ska tala genom mig, att du ska förbereda våra hjärtan och beröra genom din heliga ande. Så vi vill överlämna den här stunden i dina händer och tacka dig för vad du kommer att göra och för vad du har gjort för oss. I Jesu namn. Amen. Om ni slår upp till Johannes evangeliet kapitel 1 och vers 35 så kommer vi att läsa därifrån. Jag är också med i... jag och min fru bor för närvarande i Skåne. Jag kommer vara här på halvtid för de av er som inte känner till det redan. Och en av orsakerna till att vi är i Skåne är för att jag är med i en inspelning på Lifestyle TV där som heter Mannen. Är det någon som har sett den? Ja, några stycken. Nästan allihopa. Wow. Det är en serie som går utifrån en fantastisk bok som heter Vändpunkten. En bok som är skriven av Ellen White som handlar om Jesu liv. Och kapitel för kapitel så går hon in där och beskriver de olika händelserna i de fyra evangelierna. Och det är så spännande och fascinerande när man ser hur hon kopplar ihop de här bibeltexterna. Och jag lär mig nya saker hela tiden inför det att jag studerar inför de här mötena. Och att studera om Jesus, det finns det något bättre. Det är något av de mest underbara som jag vet om. Så jag lär mig otroligt mycket. Och en av de delarna som vi har just studerat handlar just om Johannes kapitel 1. Och bakgrunden till det här. Bakgrunden är att Jesus, han har blivit döpt. Och Guds härlighet har kommit ner över honom. Den heliga ande har visat sig över honom i en duvas skepnad. Och Jesus har gått ut i vildmarken i 40 dagar och varit frestad utav djävulen. Och efter att Jesus kommer tillbaka därifrån så är det vi finner i Johannes kapitel 1 att Johannes pekar ut honom som Guds lamm. I vers 35 så står det så här: nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. Och så står det: när han såg Jesus komma sade han: se Guds lamm. Guds lamm var ju en referens till det här slaktoffersystemet i Gamla testamentet. När människor offrade ett djur, när de hade syndat så skulle de offra ett djur som skulle dö istället för dem. Men det var bara en symbol, en bild på den verkliga Kristus som skulle komma. Den verkliga offerlammet. Han skulle ta världens synder på sig och dö i människornas ställe. Och Johannes pekar på Jesus och säger: kolla, här är Guds lamm. Och det här är inte bara första gången, utan det är andra gången som han faktiskt nämner att se Guds lamm. Och det är som om han liksom försöker att få sina lärjungar att förstå att, hörni, har ni inte fattat det här? Där är han. Där är Messias som ni har väntat på. Och två utav dem, de fattar, det går upp ett ljus för dem. De förstår vad det handlar om. Och det står i vers 37. De båda lärjungarna hörde vad han sade och följde Jesus. Två stycken väljer att följa Jesus. Det här var de första lärjungarna. Vi kan undra, vilka är de här lärjungarna? Ja, i vers 40 så identifieras den ena som Andreas. Den andra identifieras aldrig i kapitlet. Och då kanske många tänker att vi vet inte vem det var. Det är möjligt att vi inte kan se det rakt ifrån Bibeln. Däremot så får vi en väldigt tydlig antydan genom hela Johannes evangeliet. För när helst Johannes nämner sig själv så skriver han aldrig om sig själv som jag. Utan han kallar sig själv för den som Jesus älskade. Eller den andra lärjungen som Jesus älskade. Sådana här uttryck använder han. Så de flesta är överens om att den här andra personen är Johannes, evangelisten. Och det är väldigt logiskt också eftersom Johannes evangeliet börjar med den här berättelsen. Och Johannes börjar alltså vid sin egen omvändelse när han började att följa Jesus. De börjar att följa Jesus och vers 38 så läser vi vad som händer. Jesus vände sig om och när han såg att de följde honom så frågade han dem vad de ville. Det är lite förvånande. För Jesus var ju säkerligen mycket glad att två personer har börjat följa honom. Varför säger Jesus den här konstiga frågan? Vad vill ni? Det låter som om han nästan skjuter bort dem. Jag tror att Jesus vill försöka testa de här lärjungarna. Och lite och se, varför följer ni mig? Är det så att ni bara följer mig för att Johannes sa att ni skulle följa mig? Eller har ni ett eget intresse i att följa mig? Är det verkligen från ert hjärta som ni gör det? Ibland kan det vara så att vi följer Jesus för att någon annan har sagt det. Kanske våra föräldrar har sagt att du ska följa Jesus. Kanske har någon pastor sagt att du ska följa Jesus. Eller vår fru eller man har sagt att ja, men du måste komma här och följa Jesus. Men har vi verkligen en personlig längtan av att vilja följa Jesus? Jesus vill testa det här med de här lärjungarna. Och de svarar, rabbi, det betyder lärare. Var bor du? Det är en ganska underlig fråga också. Men de längtade efter att få prata med Jesus och de förstod att de kunde inte bara prata med honom där de gick längs vägen utan de ville komma hem till honom och ha en riktig, ordentligt bibelstudie tillsammans med honom. Att få sitta vid Jesu fötter och lyssna till honom. Tänk, vilken förmån. Och det här var vad de ville ha. Vers 39 så står det, han sa det till dem, kom och se. Då gick de med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var omkring tionde timmen. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört vad Johannes sade. Och som hade följt Jesus. Vers 41. Han fann först sin bror Simon och sade till honom, vi har funnit Messias. Det betyder Kristus. Och han förde honom till Jesus. Jesus såg på honom och sade, du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas. Det betyder Petrus. Hur många av er här är väldigt bekanta med lärjungen Andreas? Har ni hört mycket om honom? Inte speciellt mycket. Hur många har hört talas om Petrus? Allihopa, eller hur? Vet ni, en väldigt obetydlig person vann Petrus. Är inte det ganska intressant? Ibland kanske vi tänker att man måste vara riktigt stor och mäktig predikant eller vad det nu är för att kunna göra en stor påverkan på Guds församling, men så är det inte. De enda gångerna som vi läser om Andreas är när han för människor till Jesus. Också vi läser om Andreas när Jesus matade de 5000. Så är det Andreas som för den här lilla pojken till Jesus. De andra de står och grubblar om, vad ska vi göra? Och vi har inte mat till alla dessa 5000. Oj, 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 och nu hur ska det gå? Medan Andreas han säger, jag för den här lilla pojken till Jesus. Och Jesus gör ett under för honom. Det finns en kraft i det här. Du kanske inte är en Petrus. Men kanske du kan vinna en Petrus. Och det var vad Andreas gjorde. Vers 43. Så står det, nästa dag beslöt Jesus att gå därifrån till Galileen. Och han fann då Filippus och sa det till honom, följ mig. Här ger Jesus en personlig vädjan till en annan människa. Säger, följ mig. Filippus var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Och vad gör Filippus? Jo, Filippus fann Natanael och sa det till honom, den som Mose har skrivit om i lagen och som profeterna har skrivit om, honom har vi funnit, Jesus, Josefs son från Nazaret. Lägger ni märke till ett mönster här? När en person tar emot eller börjar följa Jesus, den första impulsen som vi ser här att de gör, det är att de vill berätta om det här för andra. Om vi har varit med om någon fantastisk erfarenhet så är det helt naturligt att vi vill berätta för andra om den här erfarenheten. I den här boken Vändpunkten så skriver Ellen White på det här sättet. Så snart en människa har blivit omvänd växer en längtan till liv hos henne att för andra omtala vilken värdefull vän hon har funnit i Jesus. Den frälsande och heliggörande sanningen kan man inte behålla för sig själv. Jag gillar det. Det här är någonting naturligt, någonting som verkligen kommer att komma fram. Man kan inte liksom hålla inne det. Man kan försöka dölja det, men det går inte. Så snart en människa har blivit omvänd så kommer de att önska att förmedla det till andra. Det är många som behöver hjälpas fram till Herren av varmhjärtade kristna. Många har gått förlorade som kunde ha blivit frälsta om deras grannar, vanliga enkla människor, hade gjort sig någon möda för att rädda dem. Många väntar på att någon ska tala direkt med dem. I familjen, grannskapet, i staden där vi bor, överallt finns arbete att utföra som kristna medarbetare. Om vi är kristna ska vi finna glädje i sådant arbete. Många personer kommer inte naturligt att komma till Kristus. Utan 90%, eller jag vet inte hur många procent, men en stor antal procent, majoriteten i alla fall, av människor som kommer till Jesus är för att någon har talat personligt med dem, talat direkt med dem, fått en personlig kontakt som vi läser om här i fallet med Andreas och Filippus. De gick och talade med någon. Jag är säker på att det är många här i Jakobstad också som har vänner, som har släktingar, som har bekanta, som är öppna för evangeliet och för de tre änglarnas budskap. Men som kanske aldrig har blivit personligt tillfrågade om de skulle vilja veta mer om Guds ord. Där behövs det någon som Andreas eller som Filippus som går och tar den här personliga kontakten. Många gånger kanske vi överlämnar det här ansvaret till predikanten eller till någon ledande figur inom församlingen. Men och de kanske är väl kvalificerade för att göra ett sånt arbete. Men du har den där personliga kontakten med någon som en annan person inte har. Och på det sättet har du en mycket större effekt på att kunna inbjuda den här personen till att lära känna Jesus bättre. I löftestiden skriver Ellen White, över hela världen ser människor grubblande upp mot himlen. Böner och tårar och frågor kommer från människor som längtar efter kunskap, efter nåd, efter den heliga ande. Många står på gränsen till Guds rike och väntar endast på att släppas in. I USA så träffade jag Sara. Och Sara hade tidigare studerat, eller hon hade varit en andlig sökare länge. Hon ville veta, hon förstod inte Bibeln, hon ville veta mer om Gud och mer om Jesus. Och sen hade hon träffat mormoner och Jehovas vittnen. Men hon hade studerat tillsammans med dem ett tag och kände att alltså det här är inte logiskt överhuvudtaget. Hon kände att det här är inte rätt. Det måste finnas något annat. Och en dag så knackade några adventister på hennes dörr. Och hon började studera Bibeln tillsammans med dessa. Och dessa personer gick igenom en hel del bibelstudier med henne. Och hon började komma till kyrkan. Och hon kom aldrig till någon avgörelse direkt. För en tid senare så flyttade hon därifrån tillsammans med sin man ner till ett annat område som låg 4 timmar därifrån. Hon kunde inte åka upp till kyrkan där och hon halkade bort ifrån församlingsgemenskapen och bibelstudierna. Det gick ett antal år, de fick några barn och den här mannen började att dricka. Han var otrogen mot henne. Han behandlade henne fruktansvärt på alla möjliga sätt. Hennes liv blev, om man får använda det uttrycket, ett helvete. Det var jobbigt. Och hon led fruktansvärt och hon kände en oerhörd tomhet inom sig. Och vid ett tillfälle så ropade hon upp under sina tårar till Gud i bön. Och sa: Gud, jag vet att jag har glidit bort ifrån dig. Men jag vill komma tillbaka till dig. Jag ber att du ska fylla det här tomrummet som finns inom mig. 15 minuter efter att hon hade bett den bönen så knackade jag och min kamrat på hennes dörr. Och vi gjorde en enkätundersökning. Hon blev förvånad när vi kom dit, för hunden som alltid skäller, till och med på hennes egna barn, skällde inte överhuvudtaget, den var knäpptyst. Hon var helt ifrån sig, hon tänkte det måste vara något speciellt med de här personerna. Och vi gick igenom den här enkäten med henne. Och den sista frågan handlade om hon var intresserad av olika saker. Och en av dem var bibelstudier som hon kunde välja. Och hon frågade, eftersom hon var så nyfiken, hon sa: vilket samfund kommer ni ifrån? Och ni vet själva säkert mycket väl att många personer har fördomar mot adventister. Och vi visste inte vad vi skulle svara, men vi sa ändå att vi var adventister. Hon tänkte efter, hon tittade på oss, var tyst en liten stund, sen sa hon: ja, då är ni välkomna in i mitt hus. För hon hade fått en mycket god kontakt tidigare. Vi började studera Bibeln med henne. Första gången hon bara grät under nästan hela studiet och berättade alla sina problem. Vi bad tillsammans med henne, vi sa att vi visste inte hur Gud skulle lösa hennes situation. Men vi visste att han älskar henne och han bryr sig om henne. Vi studerade någonting och en vecka därpå så såg hon helt annorlunda ut. Hon var glad och positiv. Och hon sa att alltså det där bibelstudierna, nu när jag har börjat med dem här igen, det var det bästa jag kunde göra. Hon fortsatte börja studera Bibeln. Och det var någon annan som tog över nu i det att vi åkte därifrån. Och hon sa också, eller hon uttryckte också till oss att hon verkligen känner att Gud leder henne tillbaka hem dit där hon hör hemma. För hon hade tänkt börja gå i någon annan församling som låg lite närmare. Men sen så hände det här och hon känner att nu är det Gud som talar till mig. Jag tror att när vi gör dessa personliga ansträngningar och möter personer så kommer vi få såna här erfarenheter själva. Det finns många här i Jakobstad också, tror jag, som är i en liknande situation. Och om vi går ut och möter dessa så kan vi få vara med och samarbeta med Guds ande, hur han pusslar ihop människors liv. Vore inte det underbart? Vi läser vidare om Natanael här. Det står i vers 46. Natanael sade till honom, alltså till Filippus: kan något gott komma från Nasaret? Filippus svarade: kom och se. När Jesus såg Natanael komma sade han om honom: se, han är en verklig israelit. I honom finns inget svek. Natanael frågade honom: hur kan du känna mig? Jesus svarade: innan Filippus kallade på dig såg jag dig när du var under fikonträdet. Natanael svarade: rabbi, du är Guds son. Du är Israels konung. Jesus svarade honom: därför att jag sade att jag såg dig under fikonträdet tror du. Det som är större än detta ska du få se. Sedan sade han till honom, amen, amen, säger jag er. Ni kommer att få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Natanael hade sett Johannes döparens förkunnelse också. Han hade hört att Jesus sa, här är Guds lam. Men när Natanael hade tittat på honom så såg han inte speciellt messiasaktig ut. Han hade inte de här kungliga kläderna som han hade förväntat att messias skulle ha. Han såg ut som en fattig person. Kunde det här verkligen vara messias? Och när han fick reda på att han hade vuxit upp i Nasaret, den ökända staden som det verkligen inte kom något gott ifrån, så tänkte han att nej, men det här kan inte vara sant. Kan det här vara messias? Han hade fördomar. Finns det människor som har fördomar idag om evangeliet? Och ni vet, om Jesus personligen hade kommit till Natanael och sagt att, vet du Natanael, jag är messias, så hade det inte hjälpt. Eller jag vet inte, men troligtvis så var det mycket mer effektivt när någon annan person kom och berättade för honom. När hans vän Filippus, den här vännen hade ju, de hade varit kamrater under en lång tid, de hade känt varandra. Och när Filippus kommer och säger, när han kommer och säger att vi har funnit messias, så väcks det här i hans sinne att, men Filippus, han är ju inte en galen fanatiker eller någon konstig person, jag känner ju honom. Jag vet ju att vi tänker lika i jättemånga olika saker. Om den här personen tror på messias, tror på Jesus som messias, så måste det ju, då kanske det finns någonting i det här. Men hans fördomar var ändå där. Och han ville börja argumentera, men alltså, kan någonting gott komma från Nasaret? Och istället för att gå in i den här argumentationen och säga, jo, det kan det visst, och faktum är att det här och det här och är orsaker till att Jesus eller att messias faktiskt kan komma från Nasaret. Men Filippus går inte dit. Vad gör han istället? Han säger, kom och se. Kom och se för dig själv. Få en egen erfarenhet. Ta inte mitt ord för saken, men kom och se. Vi knackade på en dörr i USA som tillhörde Greg. Och Greg, han öppnade dörren. Och man såg att han var inte glad över att vi öppnade den här dörren. Fast han var en hängiven evangelisk kristen. Och var till och med en predikant. Så han öppnade dörren och han drog slutsatsen att vi var Jehovas vittnen. Så det första han sa när han öppnade dörren var att när vi sa att vi kom från den här skolan och ville göra en enkätundersökning. Och han sa att nej, jag vill inte göra någon enkätundersökning. Och bara så ni vet, Jesus, han är verkligen Gud. Vi sa, amen, det tror vi också. Det överrumplade honom lite grann. Han tänkte, jaha. Och sen så sa han någonting annat som visade att han hade en del förutfattade meningar. Och vi bekräftade det och vi svarade på de här sakerna. Och då blev han plötsligt, fick han en helt annan inställning. Han sa, okej, men så ni är verkligen kristna. Och vi gjorde enkätundersökningen och i slutet så sa han ja till bibelstudier. Han sa, ja visst, jag vill gärna studera tillsammans. Så vi bokade en tid och när jag och min kamrat kom dit så satt vi där. Och det första han sa sen att han berättade att han hade förstått att vi var adventister. Och han sa, ja, jag ska bara säga till er att det här med adventister, de är bra personer. Jag har varit faktiskt i kyrkan där någon gång. Men, sa han, att jag har en del invändningar mot adventisterna. Och så berättade han att olika saker. Han sa, han berättade om Ellen White och han berättade om någonting att om Mikael, ärkeängeln. Ja, några sådana här detaljer som eller några bitar där som han inte höll med om. Han sa, jag vill bara vara öppen och rak med om att så här tänker och tycker jag. Och vi sa, det är helt okej, du har rätt till din åsikt. Vi gick inte in och började argumentera med honom och säga, nej men du, det där har du fel i. Och nej men alltså det där stämmer inte med Bibeln, då hade vi förlorat det. Vi sa bara, ja men låt oss studera, vi är inte här för att diskutera de här frågorna just nu. Vi är bara här för att studera Bibeln. Och vi började studera Daniel kapitel 2. Och Greg var helt överväldigad efter det. Han sa, alltså det här har jag aldrig förstått i hela mitt liv. Och jag är till och med predikant och har gått i kyrkan hela mitt liv. Så här djupt, så här tydligt. Det här är ju rakt ifrån Bibeln. Det här är ju inte några andra idéer från andra källor. Utan det är ju precis vad Bibeln säger. Och han blev eld och lågor och han sa, tack så mycket att ni kom till min dörr. Och att ni tog det här till mig. Och vi fortsatte att börja studera med honom och sen bjöd vi honom till kampanjen. Och han kom på varenda möte på hela den här kampanjen. Ibland krävs det någon att komma till en person för att kunna bryta ner fördomar som människor har. Han älskade de här mötena. När människor har invändningar, när de får se att man bryr sig, så förändrar det helt och hållet på saker och ting. Lukas 14:23 säger så här. Det är en liknelse som Jesus berättar om måltiden. Då sa det här inte sina tjänare. Gå ut på vägar och stigar och uppmana enträget människor att komma in. Så att mitt hus blir fullt. Här är en uppmaning. Det var några som inte ville komma. De ville inte komma in till måltiden. Så han uppmanade sina tjänare. Gå ut. Sitt inte kvar och vänta tills de kommer. Men gå ut. Och uppmana dessa personer enträget. Förstås, vi ska inte vara obekväma. Men just att ta den här personliga kontakten och utmana, det är någonting som är bibliskt. Ellen White skriver att dessa exempel borde lära oss att inse betydelsen av personliga ansträngningar. Att rikta en direkt vädjan till våra släktingar, vänner och grannar. Det finns människor som under en hel livstid bekänt sig till Kristus, men som aldrig gjort något personligt försök att föra någon annan människa till frälsaren. De lämnar allt arbete åt förkunnaren. Han må vara aldrig så väl kvalificerad för sin uppgift, men han kan ändå inte utföra det arbete som Gud lämnat åt den kristna församlingens medlemmar att göra. Jesus säger i den texten som Tore läste, Johannes 4 och vers 35. Säger ni inte att det ännu är 4 månader kvar till skörden? Men se, jag säger det, lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Det är många som ser fram emot en stor skörd lång i framtiden. Men Jesus säger, tänk inte att det ska vara långt in i framtiden. Det är många som är redo, men de behöver sökas upp. De behöver få kontakt med dem på ett eller annat sätt. Och vidare i vers 36 så står det, redan nu får den som skördar sin lön, han samlar in frukt till evigt liv så att den som sår och den som skördar kan glädja sig på samma gång. Vad är syftet med det här? Ja, det är glädje. Vet ni, det finns ingen större glädje i detta liv än att se en person som du har arbetat för ta emot Jesus. Någon sa det en gång till mig och jag tänkte, vilket tråkigt liv de måste ha. Men när jag själv har fått smaka av den här glädjen så vill jag inte byta ut den mot någonting annat. Tänk att få samarbeta med Gud. Tänk att få se en person ta en ställning för Gud och för Jesus. Och att bli frälst för evigt. Få vara i himlen för evigt på grund av det. Och ha den kunskapen. Det var en dam som kom på sluta röka-kursen som vi hade på den här kampanjen. Hon hette Eva. Och hon slutade röka. Hon hade ett förflutet i starkt drogmissbruk. Och med tunga droger. Och rökning och andra saker också som hon hade hållit på med. Men hon ville. Hon kom på ett möte och ville verkligen få en förändring i sitt liv. Och hon var med på kursen och slutade röka. Men hon kom inte sen till resten av mötena. Så jag och min kamrat, vi åkte hem till henne för att göra bara ett vanligt besök. Vi knackade på hemma hos henne. Och hon var lite överrumplad att vi träffade henne. Att vi kom på besök. Och vi frågade henne lite hur det har gått. Och speciellt också hur det har gått med den här rökningen eftersom hon precis hade slutat. Och så sa hon att ja, ni tog mig på bar gärning här. Jag har faktiskt börjat lite grann igen. Det är en svår sak att sluta med. Vi fördömde inte henne för det. Men hennes samvete fördömde henne. Och hon mådde dåligt utav det här. Men hon ville gärna sluta. Så vi berättade för henne, okej, om du vill sluta så låt oss göra det. Om du lämnar cigaretterna till oss nu. Och vi lärde henne också att överlämna sig själv till Jesus. För det här är nyckeln till all seger. Och hon började göra det. Dagligen så läste hon Guds ord. Hon överlämnade sig till Jesus. Hon läste Bibeln. Men det var nyckeln till att bryta de här vanorna. Efter ett tag, efter några dagar, vi besökte henne varje dag under en tid. Och sen vid slutet i mitten så frågade hon någonting annat. Hon sa, ja, alltså jag förstår att det här med rökning är ju fel. Det är ju inte bra för min kropp. Men hur är det med Mariana? Det är ju naturligt, sa hon. Det är lagligt i Oregon där. Så det gör lite förvirringen lite större. Och vi förklarade för henne att det var inte heller någonting som var uppbyggligt för hennes kropp. Men hon var villig att överlämna även det. Hon lämnade de här sakerna till Jesus. Och genom Guds nåd så fick hon seger över dessa saker. Och hon var så lycklig och hon blev döpt. Och hon sa sen efteråt, tack så jättemycket för att ni kom och besökte mig. Det betydde så oerhört mycket. För innan det, om det inte hade varit för det så hade jag fortfarande varit kvar i det där slaveriet. Det var inte vi som hjälpte henne att bli fri, det var Jesus som gjorde det. Amen. Men det var någon som behövde hjälpa henne till Jesus. Och tänk vilken glädje att få möta dessa personer i himlen. Som är där på grund av att vi har tagit initiativet. Och vi har vågat ta kontakt med människor. Vi själv kommer bli mer än dubbelt välsignad när vi försöker välsigna andra. Jag tror i den här kampanjen som vi får se så kommer vi att kunna få se resultat av vårt arbete. Fältet har redan plöjts upp. Skörden är mogen. Och jag vill göra en utmaning till oss här. Under de här 4 månaderna som vi har framför oss. Johan kommer dela ut ett litet kort till varje person. Och det ser ut på det här sättet. Och där så, i det att han gör det så ska jag förklara lite vad det handlar om. Det är 3 stycken steg. 5-5-5. Det är en uppmaning att be för 5 personer. Och jag vill, utmaningen är att be att Gud ska ge dig åtminstone en person för hans rike under den här våren. Att du ska kunna få med dig en person till den här kampanjen i april. Någon som du önskar att leda till Jesus. Och sen efter att du har bett om det här, så lägg dina ansträngningar bakom det. På det här kortet så står det då, första steget är att börja be. Välj ut 5 personer i din närhet. Ta inte hela Jakobstad, utan välj ut specifikt. Ja, det finns kanske inga fler. Vi får kanske dela lite grann med de här. Annars kan ni ta ett papper och skriva ner de här 5 personerna på. Och börja be för de här 5 personerna. I 5 minuter under 5 månaders tid. Det är tanken. Så varje dag i 5 minuter. Be för de här 5 personerna. Så det behöver inte vara några långa böner. Men be för dessa personer under 5 minuter. Varje dag under 5 månaders tid. De här 3 femmorna. Och nästa steg är att bjuda in. Sök tillfälle. Jag tyckte om vittnesbörden som vi hörde här, och speciellt vad Jens sa om att när vi ber om möjligheter att vittna, så kommer Gud att öppna dem. Istället för att vi ska försöka få till något som inte är naturligt. Om vi ber att Gud ska leda, så kommer han att öppna tillfällen. Vi kommer att få möjlighet att bjuda in personer till olika evenemang som vi kommer ha här i kyrkan, och speciellt då till kampanjen. Och sen fortsätt att be. Fortsätt att be att dessa personer ska ta emot Jesus och hans ord. Så det är min utmaning, att be för dessa 5 personer nu under den här kommande tiden. Är det någon här som skulle vilja anta den och säga, ja, jag vill försöka det här. Jag vill be för 5 personer under de här kommande 5 månaderna. Vill du räcka upp din hand i så fall? Herre, du ser våra händer. Du ser att vi önskar att vara en del i andra människors frälsning. Och Herre, vilken förmån det är att du har tillåtit oss att göra det. Och vi ber att du ska göra det som vi inte klarar av. Hjälp oss att få möjligheter att vittna. Hjälp oss att veta vilka personer vi ska be för under den här tiden. Och hjälp oss att våga be den här radikala bönen. Att Gud, ge mig en möjlighet att vittna för dig. Och att bjuda dessa personer till att ha en relation med dig. Det är min bön, och jag tackar dig så mycket för att du hör. När vi ber i Jesu namn, låt alla säga. Amen.